Radio SRF den 10 februari 2017.
Vi säger det, va?
Ja, vi gör väl det. Vinnare är
Maja Reichard. Med dubbla guld och dubbla silver från EM åkte Maja Reichard till Rio. Väl där inledde Maja med att chocka världen med brons i fel gren. Sen ökade hon och tog medaljer inom 4 simset och bärgade 40% av svenska medaljskörden, vilket gör henne till truppens medaljdrottning.
Så lät det när simmaren Maja Reichard fick ta emot priset för årets kvinnliga prestation vid den första parasportgalan. Vi träffade henne direkt efter prisutdelningen.
Kan man dansa om man inte ser, och hur når man en publik som inte heller ser rörelserna? Det var frågor som dansaren Mana Hashimoto ställdes inför när hon förlorade synen.
Och så fortsätter vi att träffa nyanställda runt om i landet, och den här gången så ska vi träffa Patrik Hellström. Han är ny som ombudsman hos SRF Västmanland.
Och välkommen till Radio SRF.
Tack!
Snacka om ombytta roller.
Ja, vad konstigt det känns.
Det är nästan som att du blev min sidekick helt plötsligt.
Ja, vad märkligt.
Ja, i vilket fall, jag heter Caroline Gollingberg.
Och jag heter Joakim Kohlman.
Trevligt.
Det är nu du ska fråga hur veckan har varit.
Hur har veckan varit? Alltså, det här blir ju så konstigt. Upp och ner på landet.
Den har varit ganska bra. Ja, men vi har ju varit på kick-off och så var vi på spökvandring i förrgår.
Ja, precis. Det var väldigt spännande.
Ja, blev du rädd?
Ja, jag blev ju rädd. Det var ju vid något tillfälle då våran guide hade ett stearinljus i handen. Och hon höll i en plåtlucka och hon blåste ut ljuset och drömde i en plåtluckan samtidigt. Det var liksom världens skrik på det stället.
Och det var inne i ett gammalt gravvalv.
Precis, vi stod längs väggarna vid en så här benrestsbunker. Bunker, typ.
Ja, och jag var lite så osäker, är det här verkligen på riktigt? Så jag har faktiskt researchat och konstaterat att det är sant. Allt
det
hon berättade
är
sant. Så vi var verkligen i Tyska kyrkans gamla gravvalv i förrgår kväll.
Oj, oj, oj.
Mm, det är
kul
lite fatta. Scary sådär, tycker jag. Ja, din vecka då?
Min vecka har också varit bra. Jag har gjort praktiskt taget samma sak som du. Så att, jo, jag håller med. Det var trevligt.
Jag tänkte att du kanske hade gjort något annat som inte jag har gjort.
Ja, alltså jag håller ju på med det här www.srf.nu en del.
Ja, har det hänt något nytt där?
Det händer ju saker hela tiden med srf.nu. Framförallt i liksom kunskap, för att det finns ju en tjej som heter Elina som jobbar här på vårt kansli som åker runt i hela landet just nu och lär alla lokalföreningar och distrikt och branschföreningar som har sidor under srf.nu hur man administrerar dem på bästa sätt.
Det är sjukt viktigt.
Ja, det är jätteviktigt, och kunskapen kommer ju öka lavinartat alltså.
Hur många distrikt och lokalföreningar så är det som är igång nu och kör under SRF.nu? Är det alla eller en majoritet, eller ser det ut?
Ja, men det är väl, ja, det är ju över 20 lokalföreningar, distrikt och branschföreningar i alla fall. Och ganska rejält över det, om jag inte minns fel.
Och målet är att alla förhoppningsvis ska vara inne och köra det här systemet till slut.
Ja, men precis, för att ryktet sprids ju också. Är det liksom ett distrikt som hakar på, så berättar ju de för sina lokalföreningar där. Så att det är alltid väldigt bra.
Något mer som vi har gjort tillsammans, det var ju att vi faktiskt var på röda mattan förra helgen.
Ja, det var vi.
Och det var ju nästan som vi hade förväntat oss, eller vad säger du?
Det var mer folk än vad jag tänkte mig.
Ja, det var ju väldigt mycket människor.
Ja.
Men det var en väldigt trevlig stämning, fantastiskt god mat, och så vart det ju priser,
ja,
förstås. Ska vi ta och prata lite om Parasportgalan?
Absolut. Det blev äntligen pris till Maja Reichard vid Parasportgalan förra helgen. Hon tog emot priset för årets bästa kvinnliga prestationer. Maja var också nominerad till priset för årets förebild. Det priset gick till rugbyspelaren Stefan Jansson. Vi träffade Maja Reichard direkt efter prisutdelningen.
Hur känns det?
Ja, det är jätteroligt. Det känns jättebra. Det har varit så himla många bra prestationer, så att liksom få ta hem det här är ju helt fantastiskt.
Trodde du att det skulle bli du?
Nej, jag vet inte. Jag visste att jag hade en bra chans, så allting är ju upp till vad juryn definierar. Jag har haft ett fantastiskt år med 4 medaljer på EM, 4 medaljer på Paralympics, så att självklart, jag hade väl en förhoppning om det.
Har du liksom suttit och räknat och mot dina motståndare så att säga?
Nej, jag har inte suttit och räknat mot dem. Jag har ju koll på vad de har gjort. Det är så här, vi var ju allihopa på Paralympics tillsammans, så man får ganska bra definitioner, eller har koll på vad de har gjort. Sen är det väl som alltid, ridsporten har gått bra på alla idrottsgalor hittills, men de plockar medalj eller priser här med. Nu var det simningens tur.
Du var ju nominerad även som årets förebild. Hur kände du när du inte fick det priset?
Jag är helt ärligt, jag är fantastiskt glad för Stefans skull. Jag tycker han var en helt värdig vinnare. Det är en människa som har slitit mycket för idrotten utanför, verkligen tagit sig tid att göra det. Så självklart att bara vara nominerad i den kategorin var hur häftigt som helst. Men jag tycker han var så extremt värdig vinnare. Så jag kan faktiskt inte säga att jag är ledsen över det. Jag är så glad för hans skull.
Vad är nästa mål idrottsmässigt?
Nu åker jag ner till Malmö Open om en vecka. Men målet, långsiktiga målet, ligger mot VM i oktober i Mexiko.
Du berättade här inne att du har haft en paus från simningen under hösten. Varför det?
Jag har behövt landa lite. Komma fram till varför håller jag på med det här. Få fundera igenom vad vill jag egentligen göra. Jag vill att det ska vara roligt att simma. Och jag har behövt få... Ja, men när jag simmar så är det alltid att man måste planera in när jag ska vara ledig. Vill jag åka iväg över en helg? Jag kan inte åka iväg över en helg för jag har träning på lördagar. Så det är liksom söndag min enda lediga dag. Så jag har behövt liksom bara få spontana. Vad gör saker spontant?
Och du har kommit fram till att simningen fortfarande är rolig?
Simningen är fortfarande jätterolig. Däremot har jag valt att lägga om och se lite vad konsekvenserna blir. Vad händer om jag sänker antalet träningspass, ökar kvaliteten. Så nu håller jag på att experimentera lite och se vad resultatet blir av förändrad träning.
Ännu en gång jättegrattis. Hoppas vi att du får ta emot pris även på nästa års Parasportgala.
Tack så jättemycket.
Det svenska herrlandslaget i goalball var nominerade till priset för årets bästa lag. Deras prestationer under året räckte dock inte hela vägen fram. Priset gick istället till bordtennisduon Emil Andersson och Linus Karlsson.
Japansk-amerikanska dansaren och koreografen Mana Hashimoto förlorade synen som vuxen. Och då tog livet en ny riktning. Hon visste att hon skulle fortsätta dansa, men behövde söka svar på en del frågor. Hur dansar man när man inte ser och hur når man en publik som inte heller ser rörelserna? Mana Hashimoto upptäckte att det finns så mycket mer i konstformen än det visuella och vi träffade henne i Uppsala där hon bjöd på en dansshow för flera sinnen.
I remember first like a green and red kind of faded together, and I just couldn't recognize. It became just kind of dark spot. After that, the brown, pink, yellow, and orange, those colors started to not be able to recognize.
Jag minns hur färgerna började försvinna en efter en. Vi hade en vackert mönstrad kudde hemma med klara färger. Först försvann grön och röd. De blev till mörka punkter. Sen blev brun, rosa, gul och orange inte längre möjliga att känna igen. Med de orden inleder Mana Hashimoto sitt dansstycke Story of a Blind, Light, Shadow and Wind. Ett uppträdande med både berättande, musik, dans och ljudande scenografi.
The last thing I was able to see was kind of like a really probably strong white blue light that was on the street neon on the New York street. So and then that was kind of the sign, the last color I was able to see it, until one day I realized that it also was gone.
Den sista färgen jag kunde se var blå. Jag minns ett riktigt starkt blåvitt neonsken på en gata i New York. Men det försvann också, berättade hon för publiken. Flera långa tejpmarkörer längs scengolvet hjälper henne att hitta rätt positionering och riktning under föreställningen. Mana Hashimoto berättar att hon gillar att uppträda för en liten publik eftersom hon känner närvaron och live-känslan bättre då.
Sometimes they sneeze. It's a very good I use that to recognize that they are there. Or sometimes I pick up the program page sound. Or, unfortunately, I cannot see the audience, like each face or the presence, in a way, sometimes it helps because before, like, I have so much like nervousness and stage fright, and so.
Ibland nyser de och det är bra, för då vet jag att de är där. Eller så hör jag ljudet av någon som plockar upp sitt programblad. Tyvärr kan jag inte se alla ansikten i publiken, men det är kanske också lite tur eftersom jag har haft mycket scenskräck, berättar hon. Manna Hashimoto är uppvuxen i Tokyo och hon har haft med sig sin passion för dans sedan hon var liten. Som 4-åring blev hon förtjust i den klassiska ballettens vackra sagovärld. Hon blev en skicklig dansare och uppträdde ofta sen. Men under tonåren började Manna förlora synen i något som hon senare har fått reda på berodde på en skadad synnerv.
The most fear part was actually the time I was losing my sight, the process of not be able to see little by little, taking my sight away day by day.
Det värsta var själva processen av att förlora synen lite mer för varje dag. Läkarna visste inte vad som hände och jag var så rädd, säger hon. Manna flyttade senare till New York och la ännu mer fokus på dans och koreografi. Och det var även här som hon till slut förlorade sin syn helt och hållet. Till en början hade hon svårt att anpassa sig till de nya omständigheterna och förlitade sig helt på vänner för att kunna komma ut. Men Manna tvekade aldrig. Hon visste att hon skulle kunna fortsätta dansa även när hon inte längre såg någonting. Hennes armar, ben och resten av kroppen var ju detsamma. Och när hon hade blivit helt blind så kom också en stor känsla av lättnad, berättar hon.
I never doubt that I cannot dance. When I just lost my sight, I was kind of relieved in a way that was also become part of my dance piece. The feeling of relief was kind of gave me a sense of no fear. When I realized those colors are all gone, I felt like, oh, okay. Then now I can confront that the reality that I have nothing to lose anymore. So that was a big shift of my life.
När alla färger var borta så hade jag inget mer att förlora eller vara rädd för. Det blev en vändpunkt för mig. Lättnaden har också sen blivit en del av mina dansstycken, berättar hon.
Like as a dancer, I think it's very common that you always have to check your body and check your posture with the mirrors. But now I don't have to do this. Then what's kind of a reality I can approach into my dance, which make it original.
Som dansare kollar man sin kropp, sina rörelser och pose i spegeln hela tiden. Men det behöver inte jag göra längre. Nu använder jag mig istället av min inre verklighet när jag skapar min dans, säger hon. När Manna koreograferar får seende kollegor och vänner tycka till om hur hennes rörelser och detaljer ser ut. Men det måste också gå ihop med hennes egen verklighet och dessutom nå fram till andra i publiken som har synnedsättning. Mannas verk är experimentella och hon jobbar med ord och röst och hon rör vid olika saker på scenen, stampar, smyger och andas. Musik, prasslande, skrapande ljud och vibrationer bidrar också till att skapa en speciell närvaro. Inspirationen till koreografin kommer bland annat från diskrimineringen av synskadade i världen och från segregation och orättvisor. I Manas hemland Japan lever stigmatiseringen kvar av blinda, berättar hon. Och det vill hon lyfta fram i hennes verk.
For example, it wasn't even a long time ago. There were so much segregation towards to people with disabilities in Japan where I am from, so I want to put those facts into my pieces.
Mana säger att en funktionsnedsättning varken gör en person till en hjälte eller ett offer. Däremot så finns det många som gör enorma ansträngningar och det finns tillfällen av både hopp och förtvivlan.
People with disabilities like at one point makes enormous effort and there are ups and downs. Both are the realities.
Ibland kan jag känna att jag inte orkar mer, säger hon. Men det finns också tillfällen då jag känner att min funktionsnedsättning inte får begränsa mig. Och då blir hopplösheten till en välsignelse istället.
There are moments I don't think I can take this anymore. But then there are moments somebody tells me, oh, don't let your disability limit yourself. And hopeless become blessing.
Och det var Therese Selén som träffade dansaren Mana Hashimoto.
Och nu ska vi fortsätta träffa nya medarbetare i Synskadades Riksförbund.
Patrik Hellström heter jag, 34 år gammal. Jag är alltså nyanställd sedan 1 december och befattningen kan man säga är distriktsombudsman / verksamhetsutvecklare. Och främsta fokus på kort sikt här nu då, eller närmaste framtid ska jag säga, det är väl medlemsrekrytering och värva nya medlemmar helt enkelt och framförallt att upplysa och informera om SRF och vad Synskadades Riksförbund står för, vad vi kan göra för medlemmarna och ja, framförallt hur man kan engagera sig själv då inom SRF. Så det är ett väldigt stort arbete framför mig.
Hur insatt är du själv i föreningens verksamhet?
Nu börjar väl bitarna falla på plats att säga. Inte så jättemycket grundkunskaper om man säger inom själva föreningen i stort då, innan jag blev anställd, utan jag är ju, ska jag nämna det också, att jag är ju född med en ärftlig ögonsjukdom jag själv då och är gravt synskadad, så att jag har ju tillhört unga synskadade i tidigare år då så att säga, men egentligen nu sen jag varit medlem då i Västerås lokalförening då inom SRF, det är ungefär sedan ett år tillbaka. Så att det finns mycket att läsa på och som sagt, parallellt med min yrkesroll här så gör jag ju en personlig resa för mig själv också då, där jag lär mig saker och ting och hur allting hänger ihop då så att säga. Så att det är ett jättespännande arbete.
Hur ser din tjänst ut? Är det heltid, halvtid? Hur ser det ut?
Just för tillfället så är det 50% och vi får väl se här på sikt då. Men så som det ser ut nu så har Distrikt Västmanland anställt en ombudsman då på 50% och en kanslist på 50%. Så att det är väl så det ser ut nu, men vi hoppas väl att det ska kunna komma och eventuellt kunna generera lite mer tid eller någonting sånt där i framtiden. Men det får vi se. Jag tror att det finns ett jättestort arbete så att säga att göra. Men samtidigt så känner jag att det här är en bra start för mig. Komma in i föreningen då så att säga, organisationen. Och ja, få lite mer kött på benen. Och det varvas ju väldigt mycket utbildning för oss nyanställda ombudsmän då, runt om i landet då. Och så jag känner att det här kan generera något väldigt bra för hela organisationen i framtiden.
Vad fick dig att anta den utmaning som jag antar att ditt yrke innebär?
Jo, men det är ju så här att som sagt, eftersom jag har haft min synproblematik då, och hela tiden då egentligen efter skoltiden kan jag nämna då att har jag haft liksom vanliga jobb då som en icke synsvag person då så att säga, och jag har jobbat inom både lager och inom industrin och har ju då stött på den här problematiken som uppstår när det gäller då att vissa arbetsmoment då, så vi som har en funktionsnedsättning inte då kan klara av då utifrån de förutsättningar vi har. Och har ju då fått den bilden då så att säga och stött på problematik med det då. Och det har väl egentligen varit en mognadsprocess då från min sida att nu liksom insett att jag måste försöka tänka till lite grann, vad vill jag med mitt liv, hur ska jag arbeta i framtiden och så vidare. Och då har det här mer eller mindre vuxit fram då att dels har jag ju en otroligt viktig arbetslivserfarenhet som jag kan förmedla då till andra personer i min omgivning och så att säga belysa då de här viktiga problemen då som uppstår. Och inom Synskadades Riksförbund då, så som jag brukar säga, vi är ju som en stor familj då med olika erfarenheter och så vidare, men jag tror att vi kan tillföra någonting till allihopa då så att säga, så att Jag tror att jag har väldigt mycket att tillföra då som ombudsman. Och sen känner jag att det är ett väldigt stort steg nu då här så att säga, som jag verkligen brinner för och verkligen känner att jag behöver utvecklas.
Det finns ju nu ett antal lokalföreningar i länet och även då en distriktsförening. Hur gör du för att presentera dig för alla de här människorna?
Ja, jag tyckte det också när jag varit anställd att nu måste jag liksom försöka förmedla då vem jag är och så att medlemmarna liksom lär känna mig och så vidare. Så att det jag har gjort nu är att jag började med egentligen att sätta ihop ett ganska kortfattat presentationsbrev om mig själv. Där jag skrev lite grann vem jag är, min uppväxt och lite grann mina tankar, visioner inför framtiden då inom SRF och så vidare. Och det sände jag ut då till samtliga medlemmar i hela distrikt Västmanland. Och det vart väl rätt så positivt vad jag förstår då, för att sen efter det nu så har jag tagit kontakt med respektive ordförande i varje lokalförening. Och där jag har bokat in då möten där jag kan medverka på diverse tillställningar och gärna medlemsmöten då där det blir lite folk då. Så att jag var faktiskt och besökte Arbogas lokalförening den 17 på ett medlemsmöte, vilket var väldigt positivt. Då har jag en chans att komma lite närmare medlemmarna och även ha en liten vidare presentation om mig själv och framförallt att jag får visa upp mig själv och de lär känna mig och så vidare. Så det har varit väldigt uppskattat, så att jag har några fler besök då, så att säga, som är inplanerade nu då. Så att tanken är att jag ska besöka alla lokalföreningar inom kort här och så får vi en tätare kontakt helt enkelt.
Och när då den här besöks- och presentationsrundan är genomförd, vad har du på gång då?
Det är allt möjligt. Framförallt nu så är det ett stort arbete vi har framför oss här nu eftersom det är kongressår inom SRF. Då. Det är ju kongress här nere i Malmö i slutet på oktober. Och det är jättemycket arbete som ligger inför då, både på lokal nivå och även på distriktsnivå då, för alla organisationer här, eller alla föreningar ska jag säga. Och det är väl mycket motionsskrivningar som vi ska sammanfatta och där kan ju vi ombudsmän vara behjälpliga både till distrikten och lokalföreningar. Och, så att jag tror att det kommer bli väldigt mycket fokus på just sådana frågor det kommande framtiden här i vår då.
Du pratar om övriga ombudsmän här. Hur ser din kontakt ut med dem?
Jag tror att det är så här att det fattas bara distriktsombudsmän i Sörmlands och Örebro län. Så att vi är ju alltså nyanställda distriktsombudsmän i varje län. Och parallellt med de fortbildningar som vi får gå med de som har fungerat som regionala ombud innan då, så har vi nyanställda 12 ombudsmän då, grundutbildning tillsammans. Där vi har en chans att få upp de här viktiga banden mellan varandra och ja, erfarenhetsutbyte helt enkelt. För att alla har vi olika lång erfarenhet och kunskap då, inom organisationen. Men det är ju en väldigt bra sätt då för oss att få det här viktiga kontaktnätet med varandra. Så att vi har ju en tät dialog då, både via telefon och mejl och såna här saker, så att vi kan nå varandra och se lite grann hur man jobbar på sina distrikt och så vidare. Så att.
För dig då som är ganska ny i det här sammanhanget, hur ser du på föreningslivets framtid och Synskadade distriktsförbunds framtid?
Nej, jag tror att det kommer bli väldigt bra om man säger inför framtiden, för att jag kommer ju göra allt jag kan nu här för att få in så mycket nya medlemmar som vi bara kan. Och jag känner nu att det är dags för ett liksom generationsskifte lite grann, för att vi måste få in lite yngre medlemmar då i föreningen, för att medelåldern är ju tyvärr då ganska hög och det är ju inte bara i Västmanlands län, utan det ser ju lite grann ut så hela genomslag då så att säga. Så att vi måste få in nya medlemmar, göra dem engagerade och framförallt upplysa dem om vilket stort ansvarsområde som Synskadades Riksförbund faktiskt har. Så att det tror jag är en väldigt viktig del då, just att lägga mycket fokus på det här med medlemsrekrytering. Och det finns ju olika vägar att nå dit då, så att säga. Det får vi ju se lite grann efterhand här så att säga, hur vi ska lägga upp vårt arbete. Men det är ju det jag kommer lägga fokus på i alla fall.
Nu har vi ju pratat väldigt mycket om ombudsmannen Patrik Hellström, men om vi går in lite mer på privatpersonen, vem är han?
Ja, vem är jag? Patrik Hellström, 34 år gammal, gift och har 2 döttrar och en hund och en katt. Och vi bor ute i Kvicksund. Vi trivs väldigt bra. På fritiden så tycker jag väldigt intresserad av kost och träning och motion och och sådana saker. Så att det tar väl en stor del av privatlivet så att säga. Och sen naturligtvis sköna hundpromenader som alla kanske med ledarhund känner till då. Men det är ingen ledarhund utan det här är en vanlig hund ska jag tillägga. Tanken har väl kanske funnits där att eventuellt någon gång i framtiden då kanske skaffa en ledarhund då, eftersom att jag faktiskt inte ser så bra. Men som sagt, i nuläget så är det ingenting som vi har funderat på ännu då, men vi får väl se inför framtiden.
Du pratade ju om träningar tidigare och jag råkar ju då veta att du har en utmaning framför dig. Vill du berätta lite om det?
Ja, det kan jag gärna göra. Det är ju nämligen så här att i somras då så fick jag höras talas om en tävling då som heter Fotrally. Och tyckte att jaha, vad kan det här vara helt enkelt? Så att jag gick in och läste lite grann om det här. Och det visade sig att det är en tävling då baserat utifrån en roman då som Stephen King har skrivit som heter Maratonmarschen. Innebörden med den här tävlingen då, det är att du ska gå helt enkelt i 5 kilometer i timmen så länge du kan utan uppehåll. Det är väl egentligen den enda regeln då. Och sen är det ju lite små paragrafer då så att säga som gäller. Men i stort då så att säga så har de förlagt tävlingen med start i Stockholm. Och helt enkelt gå så långt du kan då. Och i det här fallet då så går man söderut och sen så försöker gå Mälaren runt helt enkelt. Och vad jag förstår då så ett varv då motsvarar ungefär 72 timmars vaken tid. Det är inte så många som har kommit så långt utan alla har vi våra inbördes mål då så att säga. Men jag siktar ju högt då så att säga och jag är en väldig tävlingsmänniska ska jag tillägga också. Så att jag går ut hårt, fokuserar stenhårt på den här tävlingen och har som ambition att ta hem hela vinsten. Så att vi får se hur det går. Tävlingen går av stapeln på torsdag kväll den 29 juni i sommar.
Den här vinsten du pratar om, vad består den av?
Prispengen är väl inte så stor egentligen utan för mig så är det mest äran och naturligtvis bekräftelsen för mig själv att jag verkligen kan övervinna såna här prestationer och mål och såna här saker. Och jag har ju tidigare då 2008 även lyckats cykla Vätternrundan och det kanske inte är så smart egentligen alla gånger om man tänker utifrån mina synbegränsningar. Men jag som sagt är ju en tävlingsmänniska, hade gett mig i kast med att det här skulle jag fixa och laddade inför det och tränade inför det och verkligen lyckades med de mål jag hade satt upp då. Så att för min egen självkänsla och all ära då så att säga så det stärker ju mig som person då. Så att det är väl kanske så jag har blivit den person som jag är idag då. Så att jag är en väldigt, väldigt målinriktad och fokuserad person.
Det här är ju en taltidning och våra läsare har ju inte den blekaste aning om hur du ser ut. Så jag skulle vilja be dig att beskriva dig själv lite kort.
Ja, jag ser ju inte så mycket själv. Jag har ju en synskärpa på ungefär 6% då, och visst, jag ser färger och såna här saker, men jag är har svårt att se kontraster. Så jag frågade min fru tidigare idag ungefär vad jag hade på mig för färger. Så att jag ska försöka, jag börjar nerifrån. Då har jag ett par mörkbruna skor och jag har ett par mörkblå jeans och ett brunt bälte. Och på överkroppen då så har jag en ljusblå skjorta, tror jag att det ska vara. För mig så är den blå, men den är nog ljusblå. Och sen har jag en svart slips med lite inslag av gråa och silvriga inslag. Och en svart väst har jag utanpå det. Och sen då en svart kavaj. Det är väl det som jag har idag.
Om du går in lite mer på kroppsbyggnaden, hur skulle du beskriva den?
Ja, men jag inte ska låta för självgod då, så ska jag väl säga att jag är 197 cm lång. Ganska, eller vi använder ordet relativt kraftigt byggd. Har ju som sagt det här med kost och motion och träning. Ligger mig varmt om hjärtat så att väl ganska så vältränad. Håller ju mycket på med styrketräning också då. Det är väl ungefär det skulle jag vilja säga.
Och det var Tommy Pihl vid taltidningen VKL som hade pratat med Patrik Hellström som alltså är nyanställd som ombudsman i SRF Västmanland.
Och det var hela innehållet i Radio SRF för den här veckan.
Det var det.
Ja.
Vad ska du göra i helgen?
Ja, jag ska till Göteborg.
Oho, ska du till Göteborg? Ja, ja.
Det ska jag faktiskt. Inga kusiner som fyller år den här gången, men det ska bli trevligt i alla fall.
Ja, jag får vänta en vecka, sen ska jag också åka till Göteborg.
Vad ska du göra där?
Det är faktiskt en av våra branschföreningar som heter Seglare med synnedsättning som ska ha sitt årsmöte. Och jag sitter faktiskt med i styrelsen där, så då ska jag åka ner. Göteborg.
Jag har för mig att det är första helåret för seglare med synnedsättning, stämmer det?
Som vi har klarat av, ja. 2016 var första hela verksamhetsåret. Så det är roligt. Nu, föreningen är ju inte jättestor ännu, men ett 20-tal medlemmar. Så att det finns plats för fler, kan man väl säga.
Och det låter ju väldigt bra. Du vet väl att jag kan segla?
Nej, det visste jag inte, men det förstår, du är ju liksom uppväxt på vatten.
Ja, jag är uppväxt på vatten och i vatten typ. Mm.
Kan inte du berätta om det med höger och vänster?
Ja. Mina föräldrar hade ett litet problem när jag var liten, när de kom och skulle hämta mig på förskolan eller dagis, som vi kallade det på Tjörn när jag var liten. Det var nämligen så att mina lärare eller förskolepedagoger, de kunde inte lära mig att knyta skorna, för att vi pratade inte riktigt samma språk. Det var nämligen så att de lärde liksom att knyta skor med att förklara med höger och vänster. Jag kunde inte höger och vänster. Jag kunde nämligen bara styrbord och babord. Och det kunde inte de. Så att det var liksom lite misskommunikation där.
Ja, då låter det som att du var väldigt vattenvan redan från en tidig ålder.
Verkligen.
Seglare med synnedsättning, de tillhör ju en av de branschföreningar som faktiskt håller på att bygga upp en hemsida under srf.nu.
Ja.
Får skryta lite.
Ja, och det är någon undertecknad som håller på att fixa den.
Så är det. Så då, skulle man vara intresserad så kan man gå in på srf.nu/sms. Så har vi gjort lite gratisreklam mot den föreningen också.
Jättebra.
Ja, jag heter Joakim Kohlman.
Och jag heter Caroline Gollungberg.
Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hejdå.
Hejdå.
Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom kongresser, organisationsråd och jubileum. Du kan höra veckoprogrammen på vår webbplats eller som podcast i din smarta telefon. För mer information om sändningarna och hur man lyssnar, gå till www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer och synpunkter. E-post radio@srf.nu. På vår telefonsvarare kan du dygnet runt lämna synpunkter eller insändare. Telefonnumret är 08 39 92 40. Vill du skriva är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.